Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sabina Jakobsen är född i Lund den 24 mars 1989 och är sedan uppväxt i Staffanstorp. Sveriges nuvarande lagkapten har bland annat 10 stora mästerskap, ett EM-brons, ett EM-silver och en tredje plats i Champions League under bältet. Hon har dessutom vunnit allt man kan vinna i den danska ligan. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om en magisk kvalserie mot Kungälv, perioden när Sabina spelade i Real Lugi och hur det är att spela med tolk i Moskva. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi ta reda på var i Lund flyttlasset gick från Staffanstorp.
Då hamnar vi på Järnåkra. Och där bor mamma fortfarande idag. Hon köpte en lägenhet där och ja, vi flyttade dit. Och det var mycket för också. Det skulle underlätta både för mig och min bror som gick på gymnasiet på Polhem, båda två. Att vi skulle slippa pendla från Staffanstorp och istället bara kunna ta cykeln till skolan. Så att, det var väldigt praktiskt. Och sen var det också såklart för min handboll att det skulle bli mycket lättare för mig att jag kunde ta mig själv till träningarna och så.
När började du spela handboll?
Nio var så jag började på riktigt liksom i Lugi och i ett lag. Innan dess hade jag varit på någon bollskola, men jag tyckte inte om det. Jag tyckte man lekte för mycket. Det var inte den handbollen som jag hade sett och att man spelade och så här, utan det var mest olika lekar och så. Så det var inget för mig.
Men du är ju lite uppväxt på handbollen.
Ja, men alltså mamma har ju alltid varit assisterande tränare så länge jag kan minnas för Lugis herrlag. Så att jag var ju alltid med på träningar, både jag och min bror. Och satt på läktaren och ritade och så medan herrarna tränade. Och vi följde även med på bortamatch och så här. Och, ja, men var är uppvuxen med handbollen? Eller uppvuxen i hall? Och det var väl det jag kände när jag var på den här bolllekskolan, att det var ju inte det jag hade sett när herrarna spelade, hur de gjorde, utan det, ja. Så då provade väl mamma igen när jag var 9, för då började man lite mer att spela så här på minihandboll. Och man spelade ändå, ja, det var ju handbollsregler, man skulle skjuta mål och så här, och det var det jag tyckte om.
Vem är det som tränar dig där?
Ja, men det är ju Emma Adebo och Anne Hultgren, ja. Som jag har i kanske inte riktigt från början, men det var, ja, i alla fall andra året så var det de som hade oss.
Och de har ju tränat många generationer i Lugi, får man säga. var de bra tränare?
Ja, verkligen. Alltså jag tror det var inte bara handbollsmässigt, utan det var alla värderingar och så utanför handbollen också och i livet. Man lärde sig väldigt mycket, både med regler och ramar och hur man ska uppföra sig och så. Så att, nej, självklart, de var jättebra förebilder för oss unga tjejer och man lärde sig väldigt mycket. Så jag började med egentligen med 89, men flyttades upp senare till 88. Men 89-årgången var väldigt, väldigt duktiga. Som sagt, Emma och Anne gjorde ett väldigt bra jobb med oss. Och vi var i finalstegen i all tid. Och det var vi med Flick 88 också. Så att, ja, om man tänker min ungdomskarriär så att då var vi alltid bland de bästa i Sverige. Och fick alltid spela de här roliga och viktiga matcherna. Jag vet inte vad de kallade nu när man går så till finalspel i ICA-kuppen, hette det då, flick-SM och så här. Men då hette det steg 5. Ja. Och det gick vi alltid till.
När debuterade du sen i A-laget?
Då var jag 16.
Rätt så tidigt.
Ja, det var när Niklas Harris tog damlaget. Och då såg han väl att jag hade potential. Så han tog upp mig. Och det var det året Lugis damlag var i division 1.
Just det. Och för hur ser, om vi bara målar en liten bild här. Hur ser, så som du minns det i alla fall. Hur ser liksom A-laget ut här? De spelar i division 1. När du kommer upp. Men hur ser liksom din målbild ut om du tittar på det där?
Ja, men alltså allt var ju väldigt nytt. Jag tror det året när Harris kom in det kom många nya spelare in. Flera från ungdomsledet i Lugo också, men kanske några år äldre än mig som kanske var 87 och 86. Och sen hämtade man väl några spelare också. Så jag tror det blev ett skifte också på spelare i Lugis damlag där. Men ambitionen jag kommer ihåg, det var ju att vi skulle gå upp till elitserien så småningom. Kanske inte första året, det var mer ett år vi skulle bli lite stabila. Men vi såklart ville vara i toppen av division 1. Men satsningen på damlaget var ju i framtiden att gå upp i elitserien.
Och hur gick det sen?
Ja, men första året, jag tror vi kom 2 eller 3 i division 1. Och det gjorde att vi fick kvala mot Kungälv.
Ja.
Och vi lyckades att vinna de matcherna. Jag vill säga gåshud, det är typ de bästa matcherna, du vet, som minnen man har som har betytt, som betyder fortfarande väldigt mycket för en. För att det här kom, alltså det var så här, vi var så underdogs i detta och att vi skulle lyckas med detta. Och det var bara så mycket, du vet, laget liksom som gjorde detta och tron på det. Att vi lyckades vinna över Kungälv i de här 2 matcherna och gjorde att vi och gick upp till elitserien första året.
Känner ni er redo där och då? Eller då var det bara eufori?
Ja, det var det nog såklart. Vi var kanske inte riktigt redo för elitserien så. Vi hade många unga spelare. Men samtidigt så, alltså, när något sånt händer, då gör jag ändå möjlighet att man kanske kan bygga på laget inför nästa säsong då. Och det gjorde vi ju också. Men jag tror grejen med det, och därför det är en av de bästa minnen jag har, det var att vi hade så bra sammanhållning. Alltså vi gjorde så mycket saker utanför. Jag kommer ihåg att jag var nära vän med så många. Och tänk då att få spela handboll med sina nära vänner. Den känslan är ju fantastisk liksom. Alltså den har jag inte upplevt sedan dess i princip. Att den här känslan att man går till träning och man är där och man träffar sina vänner och man har kul samtidigt. Det har ju blivit mer med åren ett jobb, men samtidigt tycker jag det är väldigt kul med handbollen fortfarande, annars hade jag inte hållit på. Men just de åren där i början var ju verkligen bara, man var med vänner liksom, och många av oss hängde utanför också alltid liksom.
Så när säsongen drar igång i elitserien så är du liksom 17. Och då du spelar då vänsternia, mittnia, vänsternia.
Ja, jag spelade nog faktiskt rätt mycket mittnia där i början. Ja. För att vi hade en annan duktig vänsternia.
Ja.
Så då jag var nog mycket playmaker.
Ja.
Mm.
idag när man ser det spela så spelar du försvar. Mm. Men då när man såg det spela så du sprutar ju in mål fullkomligen. Då som både som playmaker och men även själv ju.
Mm.
Men hur var liksom hur var spelet uppbyggt här?
På banan tror jag, alltså, när jag tänker efter handbollsmässigt för mig själv så var det nog väldigt, jag hade ändå väldigt fritt. Jag kunde liksom göra det jag kände för på banan för att de litar på mig. Och det är också en skön känsla, det vill man ju gärna ha, speciellt när man är playmaker. Att man, ja, man har det förtroendet, att man kan styra upp spelen och även gå själv i vissa situationer när man ser chanserna.
Men du vinner väl skytteligan i elitserien? Vad är det, 3 år i rad?
Mm.
Vilket ingen annan har gjort som jag har förstått det.
Jo, jag tror Hagman gjorde det sen efter mig, ja, jag vet.
Såklart.
Ja, jag tror jag hade, om det var 4:e året så kom jag 2:a också. Och förlorade, jag vet inte, kanske om det var 3 mål eller något sånt. Mm. Så jag var ju nära där 4:e år också. Men nej, Hagman har 3 också.
Men vilket utropstecken du måste ha varit. Liksom, alltså man tänker sig, det här kommer ett nytt lag upp i elitserien. Och playmakern vinner skytteligan. Inte bara en gång.
Nej, men det tror jag nog också. Jag märkte ju att jag fick mycket mer uppmärksamhet och folk började... Nej, men visste vem jag var, handbollsmässigt. Innan hade det nog bara varit en talang, så. En ungdomstalang. Men då fick jag nog visa att jag var väldigt duktig. Och det gjorde jag också att 2007, när jag var 17... Var jag 2007? Ja, det måste ha varit. Eller jag var 17 i alla fall. Att jag fick bli uttagen till landslaget, A-landslaget. Och det var ju väldigt... Väldigt stort såklart, och man var inte så gammal och så här, och det var ju en dröm. Så att det tror jag beror mycket på också att jag vann skytteligan. Att man såg mig och tog man ut mig. Man märkte att satsningen på Lugis damlag blev mer och mer hela tiden för varje år som gick. Och ambitionerna var högre från klubbens sida också. Och det var ju väldigt roligt som spelare. Att man faktiskt vill vara i toppen. Och vill ta ett SM-guld. Att det finns de ambitionerna. Och det märkte man ju också varje år. Att vi fick fler spelare. Jag menar, ett år där kallades vi Real Lugi. Och det var ju för att vi fick några landslagsspelare in i truppen. Och det gjorde ju på något sätt också att vi kunde konkurrera med Sävehof. Bland annat som då var bäst.
Och vilka andra landslagsspelare är det som kommer in, om du kommer ihåg?
Ja, men när de kallade oss Real Luger, då var det ju Petra Skogsberg, Nathalie Hagman och Therese Walto.
Och då var ni liksom...
Då var vi Real Luger. Nej, men där hade vi ju... Vi hade ju, nu drog ju Hagman korsbandet tyvärr. Men vi hade, där hade vi, om det var 2 år, där vi hade riktigt bra lag. Där vi verkligen kunde konkurrera med Sävehof. Och sen hade vi alla de här unga spelarna som var talanger då. Men som är proffs idag. Som också fick chansen.
Det är ett jäkla gäng ni har. Ja. Alltså när man bara tittar namnmässigt,
ja, ja.
Sen i vilken, liksom, vilken utvecklingskurva de hade efter, ja.
Ja, det är det. Alltså, som sagt, alla var kanske inte i toppen av sin karriär just då, för många var unga. Men ja, det är klart att vi hade verkligen ett lag som kunde konkurrera med Sävehof.
Ni spelar final i Malmö Arena då 2012 mot Sävehof, såklart.
Mm. Det är alltid roligt och en upplevelse att spela för mycket publik. Och det var som sagt första gången vi var i final. Och någonting som man liksom har jobbat för i många år. Och något man har liksom tänkt att här ska vi stå en dag. Och där stod vi. Såklart hade det ju varit smakat mycket bättre med en guldmedalj. Men... Jag kommer ihåg att jag var ändå väldigt nöjd att vi ändå hade tagit oss hela vägen dit. Jag kommer ihåg också det året för mig. Det hade varit hårt för jag hade haft problem med mitt knä. Och ja, jag var väl under hela våren, där var det väl osäkert, kan jag spela, kan jag inte spela och så. Jag hade sånt stort knäskydd och så här. Men ja, det var såklart en stor upplevelse, det var det. Och speciellt att man fick spela för sin moderklubb och få spela en final för dem.
Men om man jämför finalen och den här kvalserien mot Kungälv?
Ja, men alltså den här kvalserien mot Kungälv, det är ett av mina bästa minnen. Och det är alltid när jag får den frågan, liksom, vad är det du kommer mest ihåg? Eller vilken medalj har varit viktigast? Och då tänker många landslag och så. Ja, det är klart att de medaljerna ligger väldigt högt. Men det här minnet mot Kungälv ligger där också.
För det här blir ju din sista säsong i Luge också.
Ja.
Vad var din egen plan här?
Men jag hade väl tänkt redan året innan det lite att jag var sugen på Danmark och bli proffs helt enkelt, på riktigt. Och det var ju liksom en dröm jag haft sedan jag var runt 10, när jag hade sett liksom damhandbollen på dansk damhandboll på tv. Man såg mycket danska matcher och så, tänkte jag, där ska jag spela en dag. Så det var ju någonting jag alltid hade i huvudet, att det ska jag. Och det var väl, där kände jag väl, nu är det dags. Nu ska jag ta det här klivet. Jag hade ju spelat i Luge i många år och jag kände att jag behövde något nytt.
Hur kommer det sig nu att du kom till Randers? Uttalade jag det rätt?
Ja, det gjorde du.
Ja, tack.
Ja, men alltså då började ju, okej, jag skulle till Danmark. Så, och då var det, då tränaren där, Jan Leslie, han tog kontakt med mig, eller via agent. Så, bara, vi vill jättegärna att du kommer till oss. Och då tänkte jag, det var ett topplag i Danmark liksom. Topp, det året vann de ligan. Så att de var i alla fall topp 3 i Danmark. Och då åkte jag över till Danmark en dag. Mamma fick följa med och hade möte och han presenterade han själv och laget och hur det fungerar i Randers och så. Och sen så var han väldigt engagerad i hur jag skulle vara på laget och vilken roll jag skulle ha och hur han tänker och vilka andra spelare han ville ha på laget och så här. Och då kände jag verkligen, han vill verkligen att jag ska komma hit. Han har en tanke med detta och han ser mig gärna spela i hans lag. Han ser vad jag är duktig på och han vill utnyttja mina kompetenser. Och jag kände väl också att det han såg hos mig som spelare var väl så jag kände själv också. De kvaliteter jag såg själv. Så det kändes som en bra match. Så det gick nog rätt snabbt där. Jag pratade med några andra klubbar också i Danmark. Men
det var just Danmark du ville till.
Ja, det hade jag redan bestämt mig för. Vid den här tidpunkten heller, det här var 2012, Europa alltså spela ut i Europa i andra länder och klubbar, det var inte så aktuellt just då, speciellt inte för svenskar eller skandinavier. Det var, då skulle man stanna i Sverige, Danmark eller Norge och så, kanske till Tyskland liksom.
Men och hur är din danska?
Den har varit bättre.
Är det så?
Ja. När jag bodde i Danmark så var den bättre. Men jag kan fortfarande, jag förstår allting och jag kan göra mig förstådd.
Men har du lärt dig danska hemma?
När jag var liten, mamma, jag pratade nog flytande danska tills jag var 6-7.
Ja, för din mamma är ju danska.
Ja, precis.
Får vi påpeka ändå.
Men sen sa de, när jag skulle börja skolan, så sa de till mamma att du får sluta prata danska med henne för att hennes svenska är inte tillräckligt bra. Så då fick mamma sluta. Och det var lite synd, för jag tror ändå min svenska hade blivit bra så småningom. Men hon slutade. Och då tappade man ju det rätt snabbt när man inte hörde dagligen. Men jag har alltid, ända sedan jag var liten, har jag alltid förstått all danska. Så. Men det har väl inte varit att man har pratat. Och Randers ligger ungefär 30 minuter norr om Århus. Om man vet, det ligger rätt. Det är tredje största stan, eller byn som man säger på danska, i Danmark.
Och hur är livet där när du flyttar dit?
Jo, men det är rätt bra. Alltså, jag har ju bara fokus på handboll. Att jag ska vara proffs liksom, och bara bli bättre. Och det funkade ju väldigt bra. Jag bodde i ett litet hus på en innergård, jättemysigt. Och klubben tog jättebra hand om mig. Man lärde känna många danskar i laget såklart. Och jag blev även klubbkompis då med Ulrika Ågren. Och vi hade ju träffats lite på landslaget innan och kände varandra lite innan. Och det var ju väldigt skönt. Det var ju en trygghet att man hade någon. Och hon är också några år äldre än mig. Så att det gjorde väldigt mycket. Och vi är väldigt goda vänner idag. Så att det är ju också kul när man har spelat med några tjejer som man fortfarande har väldigt bra kontakt med idag.
Men första säsongen i Randers, och det går som vatten?
Det går skitbra. Som sagt, vann ju Randers där, och året innan jag kom vinner de danska ligan. Och det innebär ju att de får Champions League-plats. Så att jag kommer ju bara in till de danska mästarna direkt. Och jag ska spela i ett av de bästa lagen i Danmark och även få spela Champions League första gången. Så det är klart att det är jättestort. Och jag är ska spela på vänster 9, 60 minuter och 60 minuter försvar helt plötsligt i ett tempo som jag aldrig har spelat innan i. För det ska man komma ihåg, när man kom till Danmark, det är mycket högre tempo än hur man spelar i Sverige. Så att, och träna ju såklart mycket mer och så också. Eftersom att det är det enda man gör, det är ju ingen som jobbar där vid sidan av eller så här. Så att det var en stor omställning. De första 2 månaderna var riktigt jobbiga, jag kommer ihåg. Men man kom in i det väldigt snabbt ändå. Och som sagt, i den åldern, alltså om min kropp var bra och allt kändes jättebra, då kör man ju bara på. I Danmark är det ju väldigt nära och bra till alla matcher och så. Men Champions League blev det ju mycket. Och då var det, på den tiden hade vi inte så privatflyg och så. Utan då var det ju tidigt upp. För man skulle till flyga, speciellt på Jylland, då måste man flyga från Billund. Och det är ju inte en jättestor flygplats, så det var alltid många mellanlandningar och sånt här. Så att det var ofta upp mitt i natten för att man skulle vara på flygplatsen vid 4-5 på morgonen.
Ja, och Billund som då, det är ju precis, det är ju Legolands lilla flygplats.
Precis, ja.
Hur går första säsongen i ligan för Randers?
Ja, men vi åker ut i semifinalen mot, jag kommer inte ihåg om det är vem vi åker ut mot i semifinal. Men vi tar bronspengen i alla fall.
Mm. Är ganska nöjda ändå? Eller?
Ja, vi ville väl vara i final. Men det blev inte så. vi hade väl en del skador under säsongen och vi var väldigt få, tyvärr. Men ja, vi var väl helt okej. Okay. Jag skadade mig i oktober och egentligen var det inte, jag gick jättebra och kände allting jättebra och hade haft ledigt några dagar, varit hemma i Sverige och vi kom tillbaka och så skulle vi spela träningsmatch mot Kina med laget. Och där i andra halvlek så ska jag väl göra en fint i anfallsspelet och då känner jag bara att knät fastnar och jag hör liksom att det säger klick liksom så. Jag kan bara känna, det kändes nästan som att jag stukade mitt knä, precis som man gör med foten. Och jag visste direkt att det var något med knät. Jag kommer bara ihåg att jag skrek inte eller någonting och bara tog mig för knät liksom. Och bara, rör inte mitt knä. Ingen får röra mitt knä. Och så fick de ju bära ut mig och så liksom. Och just därefter så, det är svårt att säga liksom, jag hade ju ont och man kunde ändå lite gå på det och så. Och vi gjorde ju ingen bedömning direkt efter, utan jag åkte hem. Men märkte att jag fortfarande hade ont och det svullnade. Och då åkte jag in till vår läkare på kvällen och hem till honom bara sent på kvällen. Han bara, jag kommer bara ihåg när jag skulle gå upp för trappan in till hans hus, så skakade han bara på huvudet liksom. Jag tror han såg det direkt liksom, att det är korsbandet som har gått. Och så kollade han mig väl när jag kom in i hans hus och kände på knät. Och han sa 95% säkert att det är ditt korsband. Och var borta hela säsongen. Men jag kommer ihåg under rehabperioden gick väldigt bra för mig. Och allt gick väldigt bra och jag kunde springa väldigt snabbt. Och redan på våren där, då hade det, om det gick redan gått fem månader. Och då tjejerna skulle löpa sånt BIP-test. Och det kunde ju jag också och var med på det. Det var jättebra form. Och du vet, man känner bara att man vill vara med liksom. Men det var ju alldeles för tidigt. Men jag var med då. En månad senare, när det gått 6 månader, var jag faktiskt med. Då spelade vi semifinal mot FC Midtjylland. Och då satt jag på bänken. Många säger också att det är för tidigt att komma tillbaka efter 6 månader. Men ja, man kan det. Så att jag var med och var spelklar och skulle vara med och lägga straffar om det behövdes.
Apropå då FC Midtjylland, för det är ju där du hamnar sen.
Ja, men där redan, alltså jag opererades i december, i början av december. Och i början av januari så tar FC Midtjylland kontakt med mig och säger att de vill att jag ska spela med dem nästa år. Och då hade det varit lite, egentligen hade jag ett plusår med Randos. Men Randos hade fick ekonomiska problem och ville att jag skulle gå ner i lön. Och det var jag inte så intresserad av. Så att, och det var Helle Thomsen som var tränare och Helle Thomsen som tog kontakt med mig och pratade. Och hon såg gärna att jag spelade för dem.
Samma position?
Ja, som vänsternia. Mm. Jag får svaret såklart. Och ja, jag tyckte det blev...
Och detta är lite närmare Billund.
Ja, det är det. Nej, men jag tyckte väl att, vet, jag hade precis nyopererat, hade ens inte börjat springa och så. Och just då var ju Midtjylland topp 2 lag. Liksom. Det året spelade de Champions League och spelade även, kom till Final Four i Champions League. Så det är klart man kände liksom, jag sitter här korsbandsskadad, jag kan inte springa, men ni vill gärna att jag ska komma till er. Man kände ju sig hedrad liksom, man kände att okej, okay, men det året, jag ju första året gjorde Randos, liksom, det hade syns i alla fall. Så då skrev jag med FC Midtjylland. 2 år skrev jag.
Vem spelar i FC Midtjylland då? Eller Thompson är din tränare?
Ja, då spelar bland annat Stine Jørgensen, den lagkapten på det danska landslaget. Nicky Groth, holländska playmaker som varit många år i Gör. En linjespelare som också spelar på danska landslaget, Susan Torsgård. Vem kom mer det året? Johanna Alm kom det året också. Vi hade Line Jørgensen på högernie. Dansk landslagsspelare. Fia Woll och Trine Östergård, danska landslagsspelare på kantarna. Vi hade Sabina Engler och tysk landslagsmålvakt. Ja, vi hade hur många bra spelare som helst. Och det visade de ju också liksom, eftersom de gick hela vägen till Final Four i Champions League. IKAS, där Midtjylland håller hus, är en väldigt liten by på 10 000 invånare. Och jag kände att jag ville ha lite mer...
Det är mindre än Staffanstorp.
Det är det. Jag kände att jag behövde lite större i alla fall. Så jag valde Silkeborg som var, ja, det var runt 30 000 i alla fall. Allt fungerade väldigt bra i klubben. Väldigt mycket struktur på allting och så här. Och sen märkte man att man spelade ju nästan bara med landslagsspelare. Och det var ju häftigt också, väldigt bra träningar.
Det måste ha varit ett extremt bra spel.
Ja, men det var det. Och Helle som tränare, hon vill ha struktur på allting och ha en tanke med allt. Det finns en plan A, det finns en plan B, det finns en plan C. Och alla i laget är liksom med på den idén. Och då blir det väldigt bra, då fungerar det väldigt bra.
Och hur går det? För er.
Ja, vi ska ju spela då kval till, vi får en kvalplats till Champions League, för de vinner inte ligan det året. Och vi klarar inte kvalet till Champions League. Vi är många nya spelare som har kommit in och ja, vi är som sagt inte i form, vi är inte det. Vi spelar i Podgorica och ja, jag kan ju inte säga att domarna var på vår sida heller. och förlora den matchen. Som ska avgöras. Och det var ju såklart... Ja, men det var ju vi otroligt besvikna såklart över det. Speciellt när de tjejerna året innan hade varit i Final Four. Och sen får man ens inte spela Champions League året efter. Men på något sätt så tror jag det gjorde oss starkare också. För det året så tog vi 4 medaljer i Danmark. Vi vann ligan, vi vann slutspelet, vi vann Supercupen och bokalen. Och vi vann EOF, eller Cupvinnarkuppen var den heter det året, kommer jag inte ihåg. Och vann den också. Så att allt vi ställde upp i efter det vann vi. Så på det sättet var det ett fantastiskt år. Det är väl det bästa så meriter jag har från ett år. Och detta var 14. För det var det året Helle var tränare i landslaget också. Vi tog brons. Och jag blir världens bästa försvarsspelare
i nästa skott. Jag tänker också, det är ganska många grejer som händer på ett och samma år.
Ja.
Eller en och samma säsong.
Och det är säsongen efter jag dratt korsbandet.
Ja. Vilken comeback. Du debuterar i landslaget 2007 då, konstaterar vi.
Mm.
Så att det här, nu är du ju relativt etablerad får man ändå säga i landslaget och dessutom lagkapten. Men din landslagskarriär, om man säger, hur såg den ut där från 2007 och framåt? Fram till den här punkten, tänker jag.
Ja, men då skulle jag säga, jag gjorde debut 2007 och första mästerskapet kom 2009. Och sen kom ju 10 där vi tog silver. Och man kände, oj, det är ju här man vill vara liksom. Wow. Och då spelade jag lite försvar, men inte som tre utan som två i försvaret. Och spelade rätt mycket höger nio. För vi hade inga vänsterhänta på höger nio på det sättet. Utan Per, han körde med mig och Helgesson där som var högerhänta. Men fick ändå rätt mycket speltid. Och sen 11, då hade jag haft en stressfraktur i min fot. Så då kom jag faktiskt inte först med till mästerskapet i Brasilien. Men blev inkallad i sista stund. För han såg väl någonting i mig att jag ändå skulle med liksom. Och sen så 12, då var det ju ett OS på sommaren. Och det var det mitt sista år i Luger där jag hade problem med knät. Och där de faktiskt gick in och tog bort en liten sak i knät. Men behövdes inte så mycket rehab. Så det missade jag. Och sen så tar Klingvall över ju. Och så spelar vi mästerskap och då blir jag lagkapten också.
För då är det Johanna Wiberg som är lagkapten under din, när du kliver in i landslaget och sen lämnar över detta till dig, eller?
Jag lämnar över, vet jag inte.
Jag vet inte om det hon funkar slutar.
Så. Här har du Sabina, här har du vinlen.
Nu går jag, varsågod.
Ja, varsågod. Nej, ja men Johanna och några andra av de äldre tjejerna vid den tidpunkten slutar. Och då har vi vårt första mästerskap där. Med, och då spelar ju mycket försvar. Och sen 13 kvalificerar vi oss inte till mästerskapet. Och det är också där på hösten jag drar korsbandet.
Så det är ett dåligt år.
Så det är ett dåligt år helt enkelt. Jag missade ingenting där när det gäller landslaget. Och sen kom jag tillbaka. Och då är vi vid 14.
Och det mästerskapet 14, berätta lite.
Nej, men då hade jag ju ändå lärt känna Helle. Och jag tyckte om hur hon tänkte handboll. Och hennes värderingar om handboll. Och väldigt liksom smart coach. Alltså hon alltid otroligt bra förberedd. Om man skulle fråga om någon spelare i motståndare. Hon kunde allt och hade koll på allt. Och hur vi skulle göra. Och olika varianter. Och få bara sådana små detaljer. Men som man kanske tränar på ett helt år. Men man använder bara de viktigaste matcherna. När det väl behövdes så plockar man fram dem. Och med mitt gyllene hade vi vunnit så många matcher på grund av det. Att det var saker som vi faktiskt hade tränat hela året på men inte använt det i match. Och sen bara plötsligt behövde vi det för vi behövde ett mål eller så här. Och så bara satt det för vi hade tränat på det så länge. Så jag visste lite vad hon kunde och så här. Och var väldigt glad att hon kom in i landslaget. Vi behövde det just då. Så att... Nej, mina förväntningar var nog ändå rätt höga på det mästerskapet. För att vi hade ett bra lag också. Och vi hade Helle bland annat där på bänken.
Och var beger ni er och hur är liksom matcherna fram till?
Ja, men då är det så att det är två länder som delar på mästerskapet. Det är Kroatien och Ungern. Och vi började i Kroatien. För det var de fyra lagen som skulle spela semifinal och final tredje pris där. Det var i Budapest. Och dit skulle vi liksom. Och dit lyckades vi gå. Såklart, vi spelar mot Norge i semifinal, om jag helt minns rätt. Men jo, men det gör vi. Och det är klart att de är just då världens bästa lag. Så att vi vet att det kommer bli jättetufft. Men fortfarande att vi tror på det. Men lyckas inte i semifinalen. Och jag kommer bara ihåg att efter där så har vi möte efter matchen. Och då säger jag heller bara att det här var på fredagen. Och så har man ledigt lördag och så spelas då tredje, fjärde matchen på söndag. Då säger jag bara heller, ni är helt ledigt imorgon. Vi har inget möte eller någonting. Ni samlar tankarna, gör precis det ni vill och det ni känner för. För det är ju ofta som är på mästerskap, det är väldigt intensivt och man är väldigt trött och så här. Och det var ett vinnande koncept. Då möter vi Montenegro och de har vi faktiskt mött i gruppspelet och förlorat. Och då möter vi dem i den matchen. Så det är lite revansch. De misstagen vi hade gjort när vi mötte dem i gruppspelet, de hade vi kollat mycket på och väl sett hur skulle vi göra annorlunda för att kunna utnyttja deras svagheter. Ja, det var tufft, men vi ville nog lite mer också och ville verkligen ha det där bronset.
FC Midtjylland hamnar ju lite grann i, var det någonting du märkte av att det liksom någonting som hackade i maskineriet eller var det liksom?
Egentligen inte, man märkte väl alltså, de två första åren var heller där ju och så var det ett OS-sommar och så kom man tillbaka där den sommaren och sen så får Helle sparken av klubben. Egentligen, säsongen har inte startat än liksom. Vi har inte spelat vår första match ens. Det är klart att det kändes väldigt konstigt och vi tjejer var ju väldigt nöjda med henne så att jag vet inte om man gjorde allt för att det skulle funka eller man bara var trött på det. För att man, alltså Helle var ju också någon som krävde väldigt mycket. Hon ville ha det på sitt sätt, så det ska man komma ihåg. Men många gånger var det också för spelarnas bästa. Hon hade krav på att vi skulle få saker i tid, att resorna skulle vara bra och så här. Och det var ju för att vi skulle kunna prestera många gånger. Men jag kan ju förstå att det var jobbigt för klubben också att ha en sån som hela tiden är där och tjatar och kräver saker och så. Och det gick väl inte så bra däremellan.
Ja, de bestämmer ju sig för att satsa på fotbollen istället i alla fall.
Ja.
Och säger att nu får det vara bra med det här.
Ja.
Hur var det mötet, tänker jag?
Ja, men det är klart att man... Det var ju jobbigt, tråkigt. Man hade kommit till en klubb som liksom var bland de bästa och hade de jättehöga ambitioner och ville vara bland de bästa i Europa också. Och så plötsligt så märkte man liksom att ambitionerna gick lite neråt. Ja, men egentligen var det faktiskt så här att jag skrev för att Mikael ville jättegärna att jag skulle stanna. Och redan under hösten så hade jag var vi på möten och sånt och de gav mig ett jättebra kontrakt och jag kände att jag kan säga nej till detta. Jag kommer inte ha det så här bra i Danmark liksom. Så jag valde att skriva på och förlänga ett år till. Men sen i januari, februari öppnade sig där och Helle ringade till mig och säger att du alltså jag ska till Bukarest. Jag vill att du ska med. Jag bara, ja, men jag har ju precis skrivit på, hur ska vi lösa det? Men vi får lösa det. Kan vi inte se om klubben, om du kan försöka komma ur kontraktet eller vi kan köpa ur dig eller någonting. Så då börjar den processen, att försöka komma ur kontrakt. Och det är inte så lätt. Speciellt när klubben verkligen vill att du ska vara i den klubben. Jag kommer ihåg att vi sa, men kan ni inte komma med ett bud liksom? Vad det skulle kosta att komma ur liksom. Och då slängde de bara ut sig. Jag kommer ihåg att det var 500 000 danska skulle betala för att komma ur. Och de pengarna fanns ju liksom inte. Och Bukarest ville ju heller inte betala. De ville ju inte betala för mig. För det är lite så policy där nere att det gör man inte. Men jag trodde ju när vi gick på semester i slutet av maj så hade de bara sagt nej men det blir inget liksom. Du ska vara här. Och så får de ekonomiska problem. Så jag får ett besked, jag tror det är 17 juni. Att agenten ringer och säger Sabina, du FC Midtjylland ringde och frågade om du fortfarande hade möjlighet att gå till Bukarest. Och jag hade ju haft kontakt med Helle egentligen hela våren lite så halvt som halvt att försöka hitta en lösning. Nej, vi ringde väl bara till henne och sa jo men det finns fortfarande chans, du kan komma hit. Och då där, ja mitt i semestern, jag kommer ihåg att jag var i Montenegro i Budva. Då började vi förhandla och försökte se vad vi kunde göra för att skulle komma ur kontraktet. Utan att betala för mycket liksom. Och det löste sig, Midtjylland gick med på det mesta och kunde då signa med Bukarest. Den bilden jag hade på Bukarest var, det var på vintern jag hade varit där. Att det var väldigt grått och mörkt och så här. Inte egentligen någon stad jag ville bo i. Utan det var ju bara för upplevelsen att få spela i ett lag som vill vinna Champions League. Det året hade de ju vunnit Champions League också. Året innan jag kom. Så att, och bara det här med att spela för fullsatt liksom 5000 i arenan och så här. Och spela med världens bästa handbollsspelare i sitt lag. Bra träningar och så här. Och så kände jag ju Helle väldigt bra. Tyckte väldigt mycket om henne som tränare. Och jag ville gärna jobba vidare med henne.
Men hur är flytten då från?
Det går ju väldigt snabbt. Liksom. Jag ska ju flytta egentligen där inom en månad. Mindre än en månad flyttade jag till Bukarest. Men då spelade ju redan Isabel Guldén där. Och Natalie Hagman hade ju redan skrivit på. Och det gav ju också på något sätt en trygghet att jag är inte här själv. Liksom.
Men hur är livet i Bukarest för dig?
Jo, men jag trivs väldigt snabbt. Jag tycker om värmen. Och det är väldigt varmt där och sol många dagar och så här. Och man kan vara ute väldigt mycket, många delar av året. Så att jag hittar liksom på något sätt, jag trivs i min lägenhet. Det börjar kännas liksom som hemma. Och jag trivs med mina vardagar och trivs med, ja, med de rutiner som jag får in väldigt mycket. Och jag vet inte, livet är väldigt enkelt där liksom.
Den inhemska ligan här, hur är den?
Nej, men den är ju inte bra. Speciellt inte det första året där. Finns väl något lag så vi kan förlora mot, men annars är det väldigt lätt för oss. Och speciellt det laget vi har på pappret ska inte finnas en chans att vi förlorar. Allt fokus ligger på Champions League. Och att man ska till Final Four.
Och hur går det?
Det är många stjärnspelare som ska spela tillsammans och få det att fungera. Och det är inte alltid så lätt. Även om man har de bästa spelarna på pappret. Så.
Alla är vana vid att styra.
Ja, men lite så är det. Alla är ju vana att vara stjärnor i sina lag. Och så kommer man och så kanske man inte får lika mycket bollar på kanterna. Eller man får lika många inspelare. Någon som skjuter hela tiden och spelar för sig själva. Och så. Det är svårt att få ihop. Liksom. Folk som sitter på bänken som är landslagsspelare som inte får spela. Och, ja, så det var väl lite upp och ner. Liksom. Och ja, men vi går som sagt till kvartsfinal. Och innan det så får ju Helle sparken. Så att hon får inte vara kvar. Och då kommer Per Johansson och tar oss i kvartsfinalerna. Och så vinner vi mot Metz i kvartsfinalerna och går då till Final Four i Budapest. Och där förlorar vi semifinalen mot Gör och får spela om bronsmedaljen. Och den vinner vi då över Rostov Don. Så vi kommer tre.
Men Helle fick inte vara med och skörda den frukten där.
Nej, vi förlorade match i ligan just några veckor innan detta. Och då såg väl klubben sin chans att sparka henne. Och för också att det var, jag tror det var fler rumänska spelare som var... Vad säger man? Nu tänker jag danska i huvudet.
Du får säga det på danska.
Så. Otillfreds.
Ja, de var inte nöjda.
De var inte nöjda med henne. Och mycket berodde på att det var spelare som inte spelade som satt på bänken. Och det förstår jag. När man inte spelar såklart, då kanske man inte är nöjd att man får. Så att de som spelade hade väl inte så mycket kritik mot henne. Så det, nej, det var ju klart att det var tufft. Men... sen kom ju Per och det var ju en svensk och jag kände honom sen innan också, så att det gick ju ändå bra. Så ringde Jan Leslie då, den här tränaren som tog mig till Randos när jag var 23 och sa bara Sabina, du, jag har något riktigt spännande på gång. Så bara, jaha, vadå? Moskva ska ha ett nytt storlag nu. De satsar. De vill vinna Champions League. Så bara, jaha, jag vill att du ska med. Och jag kände väl, någon gång har jag väl alltid haft tankarna liksom, Ryssland. Jo, men det hade varit häftigt att prova. Om man har hört så här, ekonomiskt är det väldigt bra. Och, ja, men det har lockat lite. Det finns väldigt bra ekonomiska möjligheter att få ett storlag. För det finns, finns människor där som har mycket pengar. Och som är beredda att satsa mycket pengar i handbollen. Och det gör ju på något sätt en förutsättning för att man kan skapa ett storlag. Så är det ju. Man kan köpa in många bra spelare. Och ge bra förutsättningar. Och Leslie hade då varit tränare i Rostov Don. Ett annat rysk lag i 2,5 år. Som spelade Champions League och vann ryska ligan. Så han hade ju provat på Ryssland innan. Så jag var ju väldigt så trygg med honom att han skulle ju inte bara säga någonting om det inte var bra. Och sen såklart att det var ju väldigt intressant eftersom jag fortfarande har ambitioner att spela på högsta nivå. Och få uppleva och spela de stora matcherna och så här. Och att då man vet att det är ett nytt storlag på gång liksom, och att man vill göra en resa och man vill ha möjligheten att vinna Champions League. Det är ju lockande. Mycket mer lockande än att flytta till Moskva. Man ska komma ihåg, det är typ 14 miljoner i Moskva, så Moskva är jättestort. Och vi bor liksom lite i norra delen av Moskva av stan. Eftersom träningsanläggningen ligger där. Och det är ju perfekt, för vi tränar ju varje dag. Så att man vill ha nära till hall och så här. Men det gör ju också att då missar man ju kanske lite upplevelsen av Moskva. Och om man ska ta sig in till de delarna. Det är lite mäckigt. Det kan liksom, det är ju helt sjukt trafik. Så att ska man in, kan ta 45 minuter med taxin. Och då är det inte värt det. Då blir det liksom ett projekt om man ska göra det hela tiden. Och då blir det att man håller sig i den delen vi bor på istället. Och där finns ju inte lika mycket som i stan.
Men hur funkar det egentligen? Det är ett helt annat språk, det är en helt annan kultur, det är en helt annan...
Ja, nej, men vi har en tolk hela tiden som är med liksom. Och tjejerna, de ryska tjejerna, några av dem kan lite engelska, men det är väldigt lite. Så att jag umgås väl mycket då med makedonskan och den brasilianska tjejen. Och sen Jan då såklart. Och sen så är tolken med när det gäller handbollsmässigt, så på träningen och så, så har han ju alltid sin tavla med sig och visar och så. Så det blir ju inte, han kan de ryska handbollstermerna. Så där behöver vi inte tolken så mycket. Det är mer på taktiken, då hjälper tolken till. Och tolken hjälper ju till när vår assisterande tränare snackar ibland till oss tre då. Så att vi förstår. Eller om det är något viktigt när sportchefen kommer ner. Eller WhatsApp-gruppen när de skickar ut massa saker på ryska, så får vi en översättning och så här.
Och du ska vara där i ett år till i alla fall.
Ja, jag har kontrakt nästa säsong också.
Ja. För nu sitter vi här i Lund och det är början av april och... allting har ju stängts ner på grund av det här coronaviruset som pågår. Så att det blir ju inte mer, någon mer handbollssäsong just nu. Utan det tas ju upp till hösten, hoppas vi.
Ja, jag vet faktiskt inte. För att vi har inte fått något besked än i Ryssland. De tror att säsongen ska igång igen. Men jag är väldigt skeptisk. Men vi tränar för fullt faktiskt. Vi tränar tillsammans 5 gånger i veckan på den här appen Zoom. Där alla är 10-30. Jag tränar vi en timme med fysiska tränare.
Så då ska ni liksom gemensamt?
Ja, i morse var jag åkte till Gärda och ställde upp kameran där. Och så körde jag med tjejerna. För att alla tjejerna är isolerade. Så alla måste vara i sina lägenheter eller hus fram till 30 april.
För du lyckades då ta dig ut ur Ryssland innan det blev någon form av utreseförbud.
Ja, jag hade väldigt tur. Redan dagen innan försökte jag få liksom tillstånd av klubben att åka. För jag såg ju att det blev bara värre dag för dag i Ryssland. Och jag satt i karantän i lägenheten i Ryssland på grund av att jag hade varit i Sverige 3 dagar innan. Så jag skulle vara i karantän. Jag hade suttit i karantän 11 dagar då. Men följde med mycket på nyheterna och så här och såg liksom att nu kommer det explodera snart här i Ryssland. Men dagen innan där så klubben eller sportchefen som jag pratade med, han bara nej, nästa vecka ska vi börja träna igen och sen ska vi på träningsläger i slutet av april och så här, det fanns inte någonting. Och vi ska spela 1 maj, kommer vi spela ligan igen och slutspelet. Och det är klart att det är jobbigt när man själv liksom har varit i Sverige och Danmark, man ser liksom vad händer här. Och man ser liksom, ja men det kommer inte funka i Ryssland heller. Men att du vet, den man pratar med, att den förstår inte riktigt. Eller ser allvarligt i det. Men ja, dagen efter så fick jag det här, det var en av, det är, de är tre hockeyspelare i CSKA Moskva, svenskar.
Från Sverige.
Ja. Mm. Och en av dem hade jag pratat lite med och han skrev bara till mig på morgonen, Sabina, du vet att flygplats, vi får information nu, flygplatsen stänger klockan 12 i natt. Så om du ska hinna hem måste du med ett flyg innan dess. Och alla direktflyg var ju, har ju redan slutat gå och så, utan då visste man ju att man skulle någonstans via Europa så här. Ja, så då var det bara, jag ringde Jan då, Leslie, min tränare, bara, du alltså, har du sett? Han bara, japp, jag är igång och svingar med allt jag har nu, du och jag ska hem, packa din väska nu, var klar om 10 minuter om vi behöver åka. Och jag bara, jo, men jag kan vara klar på 10 minuter. Han bara, okej, vi ringer och kollar biljetter och så här, vi ska hem. Och då hade vi inte, i det läget hade vi inte fått besked om vi fick åka från klubben. Men då kom det bara en timme efter, kom det, fick vi ett meddelande där det stod, ni utländska kan få åka hem för att de stänger flygplatsen 12. Men som sagt, det var bara jag och min tränare som han, makedonskan och brasiliansan kom inte iväg, så de är fast i Moskva.
Du är ju mitt uppe i din karriär, men har ju också ganska, du har en lång bit bakom dig, men hur ser du liksom en bit framför dig?
Ja, men alltså, jag hade ju sett fram emot denna sommaren väldigt mycket och det har ju varit ett av målen de senaste åren. Så det var klart att man blir besviken, alltså så själv att man bara, liksom, okej, det är ett år till. Nu har jag ju kontrakt i Ryssland ett år till, så handbollsmässigt så gör det ju inte så mycket. Jag kommer ju ändå spela handboll, så att det flyttas, om man hade tänkt om man skulle sluta efter året eller man inte hade kontrakt, hade det kanske varit något annat. Men det är klart, man blir också äldre. Såklart vill jag spela OS, det vill jag. Men det kommer också bli en förändring med landslagstränare och så här. Och man ska ju också ta en plats, det ska man ju också komma ihåg. Det är inte bara så att jag garanterar en plats i landslaget. Och man ska hålla sig frisk och inte få några skador. Och förhoppningsvis är det ju ett mästerskap i Danmark-Norge i december också, som jag också gärna vill spela.
För någonstans så gick du från att vara playmaker, vänsternia, till att nu vara försvarsgeneral, som du oftast, det står oftast försvarsgeneralen, yeah, för Lina Jakobsen. Men när skedde den liksom, när tog du, för det, någonstans har du bestämt själv också att nej, det här funkar inte.
Nej, men jag tror, alltså, tänk om man första året i Mittjylland efter jag hade dratt korsbandet och jag kom tillbaka där och att jag konkurrerade om att det var ju där jag verkligen sattes på prov att konkurrera om en plats framåt. Jag spelade ungefär 30 minuter framåt alla matcher och så 60 minuter bakåt då. Och så kom mästerskapet 14 och jag hade lite problem med mitt knä under hösten med belastningen och så här. Eftersom man konkurrerar om en plats vill man ju helt enkelt träna allting och visa att jag ska spela framåt också. Och då hängde väl kanske inte knät riktigt med. Jag hade kanske behövt ta det lite lugnt ibland och så här. Och så kom mästerskapet och då snackade jag heller mycket om det. Liksom, att ja, men bara försvar. Liksom. Precis kommit tillbaka efter några månader. Liksom. Och då blev jag ju bästa försvarsspelare där plötsligt. Och då blev det också en liten sån, du vet, stämpel. Att, men på ett positivt sätt också att du är en av de bästa i försvaret. Och det blir så att vi måste använda det 60 minuter i försvaret. Och då blev ju lite anfallsspelet lidande. Och speciellt när jag hade lite besvär med knät till och från och det svullna och så. Då tog man, vill man ta några risker. Och också att vi då hade två landslagsspelare på mina positioner. Och det var ju bättre att de vilade i försvaret då. Och att jag var i försvaret. Och att de kunde spela anfall. Så det var väl lite så, det var väl många faktorer som det berodde på. Ja, och så fortsatte det. Och mitt knä blev ju aldrig så, jag bara kände, wow. Jag behöver inte tänka över att jag har ont. Eller behöver inte tänka över när jag tränar att jag måste anpassa belastning eller så här. Utan det fanns alltid att jag var tvungen att tänka på det. Så den skulle svullna. Jag skulle kunna spela 2 matcher i veckan och så här. Och ändå kunna vara med på de flesta träningarna och så. Ja, och sen blev det väl bara liksom, det blev aldrig 100, så kan man ju säga, i knät. Och det ledde ju vidare till andra operationer.
Men idag är du okej?
Ja, men det är, ja. Alltså det är jag. Sen korsbandsskadan har jag ju faktiskt opererat samma knä 2 gånger.
Ja.
Nu i höstas och hösten innan. Så att bra är det väl inte. Så det kan jag inte säga att det är, för då hade jag kunnat spela och träna det jag hade velat. Det kan jag inte. Men det har väl också med åldern att göra. Men nu är det väl lite så att jag vill spela handboll år till. Och då måste man anpassa det ännu mer. Liksom, och vara smart. Det har ju min läkare sagt till mig. Sabina, tänk nu lite. Liksom. Om du vill spela handboll några år till, då kan du inte springa intervaller. Du, när du springer, då är det på handbollsbanan. Liksom. Du får cykla intervallerna eller så här. Och jag behöver ju anpassa min träning hela tiden och tänka efter vad jag gör och inte göra dumma saker. Liksom. Inte för mycket hopp på det knät. Det är bara onödigt. Och, ja. Jag kan träna på andra sätt liksom, för att undvika vissa saker som faktiskt påfrestade mycket och fortfarande vara en bra handbollsspelare.
Tack så hemskt mycket för att du var här.
Ja, tack själv. Det var kul att vara här.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.